Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Hej och välkommen till ett avsnitt av podcasten En svensk tiger med mig Henrik Arnstad och dig Ola Larsmo. Hej Ola.
God eftermiddag.
Hur står det till idag?
Jag säger som jag brukar säga, alltså det är faktiskt de här dagarna när solen tittar fram, så att man tror på våren idag.
Nu håller jag med dig idag, det är alltså mars 2016 och jag ser hur de små knopparna brister och de verkar inte som det gör särskilt ont när knoppar brister den här gången. Idag ska vi prata om optimismen som politisk ideologi, utopin som politisk tanke. Jag tänkte börja med ett litet citat där. Without the utopias of other times, men would still live in caves. Out of generous dreams come beneficial realities. Utopia is the principle of all progress and the essay into a better future. Anatole France som levde på 1800-talet. Vi tänkte prata om optimism utifrån det här temat.
Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
Det där var den kända introduktionen till tv-serien Star Trek, originalserien som då sändes 1966 till 1969. 60. Det vill säga, det är ett jubileum i år, eller hur?
Ja, det är alltså 50-årsjubileum av den här kanske mest klassiska av SF-tv-serier. Och det vore väl en dålig podd om historia om man inte också pratade om framtiden i något avsnitt.
Exakt, och både du och jag har ju då dessutom en speciell relation till just Star Trek. Jag sitter ju med en Star Trek-t-shirt på mig till exempel, med Captain Kirk och Mr. Spock. Och mitt företag heter Tricorder Media, döpt efter en företeelse i tv-serien Star Trek. Men du har också ett varmt förhållande till Star Trek.
Ja, jag håller på att säga att klimatet är nu sådant att man törs komma ut som intresserad av inte bara science fiction utan även en sån tv-serie som Star Trek, som i långa stycken väl har haft en ganska ordentlig nördstämpel på sig. Men nu tycker jag att den börjar diskuteras, inte bara inom akademin, där du, som du vet, den har pratat om den länge, utan också att man i olika kulturprogram kan referera till den som en självklar, alltså referens. Jag vet, SRs kulturjournalist Roger Wilson hade ju en blogg där han skulle titta igenom, tror jag, vartenda Star Trek-avsnitt. Så att den har väl uppnått den statusen nu att man kan använda den som en populär kulturell markör.
Och då ska man ju då igenom förklara för lyssnaren som inte är så bekant med Star Trek att Star Trek representerar ju då optimism. utopia, nämligen man tänker på science fiction generellt, så ofta så tänker man på dystopier. Många science fiction representationer är ju då beskrivningar av samhällen där allt har gått fel och det är efter katastrofen. Mad Max är då ett typ exempel på den typen, eller Alien och så vidare. Men i Star Trek så har det gått bra för jorden, och jorden lever i ett någon sorts drömsamhälle i framtiden. Kan du berätta om det här? Det kallas för Federation of Planets, eller hur?
Ja, det är någon sorts framtida FN i rymden, kan man säga, som väl är förebilden. Det intressanta med det där som du är inne på nu, tycker jag, det är just det att det har ju varit, det är ofta en kamp inom SF-genren mellan just den här lite mer framtidsoptimistiska tolkningen av vad som ska hända och ske, och den dystopiska som du är inne på. Just nu så tycker jag att vi har genomlevt en period när SF-genren, framförallt på film och tv då, har varit väldigt präglad av just det här att man ska plocka ihop bitarna av samhället efter någon fruktansvärd katastrof. Är det inte Hunger Games som är någon fruktansvärd diktatur i framtiden, så är det The Walking Dead, och alla ska försöka låta bli att slå ihjäl varann efter
zombiekastarna. Zombiekatastrofen, ja, berörna, ja.
Men jag menar då att det är kanske ingen slump att Star Trek ändå har kommit igen på bio under de senaste åren. Låt oss vara, låt säga en liten light-version som J.J. Abrams har kokat ihop av Star Trek, men ändå så finns det utrymme för den här mer optimistiska tongången i, ska vi kalla det för, framtidsfantasierna.
Vad är det då för, alltså det här är, Star Trek utspelar sig under det 23:e århundradet, alltså 2200-talet, det är ungefär 200 år framåt i tiden. Vad är det som har hänt med jorden under de här århundradena som har gått?
Ja, vi skulle kunna fylla en timme med en massa sån här pseudohistoria.
Vi har väl en timme på oss ungefär.
Ja, fast vi ska hinna med att prata om annat också. Vad som har hänt är väl att efter ett antal knökigheter, det antyds olika hemska krig och stridigheter av olika slag, bland annat så har då sån här bioengineering och DNA-manipulation skapat fruktansvärda konflikter i världen, ska man förstå. Men efter det där, som väl liknar ett tredje världskrig, så har planeten jorden plockat ihop sig själv lite grann och styrs av en världsregering, och intressant nog så har man avskaffat pengar.
Det är socialism.
Ja, fast jag tror man rört sig förbi det där. Det finns ett berömt citat i en Star Trek-film, en av de senare, jag tror det är Generations, där kapten Picard säger då att tänk, förr i tiden så slogs man till och med om ekonomiska teorier, och så skrattar alla. Och det där, bara det där, är en utopisk tanke, att vi ska röra oss mot en framtid där den typen av ekonomiska begränsningar faktiskt inte längre är politiskt viktiga, va?
Man kan ju som lyssnare då kanske fråga sig, vad pratar de om nu här i En svensk tiger? Det här är ju framtiden. Ja. Men våran poäng med det här är då att även framtiden har en historia.
Utan tvekan.
Utan tvekan. Det vill säga, hur kommer det att gå är någonting som i olika konjunkturer har haft olika beskrivningar. Ett verk som kan nämnas just när det gäller utopier, framtidstro, är ju då Thomas Mores bok från 1516, tog jag reda på att den är ifrån. Det är alltså renässansen. Tidig modern tid, det vill säga att de moderna nationalstaterna börjar formeras, alltså, eller man kan säga till och med att den moderna staten börjar ta form. Och då skriver alltså Thomas More, som man brukar kalla för filosof, eller hur? Boken Utopia, som handlar om en sjöman som är ute och seglar på de sju haven. Och så förirrar han sig då till den här ön, Utopia, en isolerad ö som inte då har någon kontakt med omvärlden. Och där finns då ett drömsamhälle. Och det här, den här berättelseformen, alltså att man förirrar sig bort till någon sorts, inte paradis, utan just liksom ett idealsamhälle, återkommer ju inom, nu är ju du litteraturhistoriker mycket bättre än jag, men jag tänker också på Jonathan Swift och Gullivers resor, där han liksom då kommer till de här hästfolken,
Winnie-Weems,
ja, som är någon sorts idealsamhälle, ja, också, och han besöker även, mest berömt att han kommer till lilleputtarna, som är små pyttevarelser,
och jättarnas land också,
och sen så de här teknokratiska folket också,
men flygande ön.
Den flygande ön. Men där finns en utopisk... Och sen så återkommer det här hela tiden i historien om någonting som man nästan kan... Det känns som science fiction lite grann. Även om det inte är liksom science fiction i våran... Science fiction uppsåg på 1800-talet.
Ja, det där är en fråga som man ska akta sig, tror jag, för att ge sig in i. Därför att...
Ja, termen tänkte jag.
Det är, ja, alltså... Den kommer väl på 1920-talet egentligen, ja, med framväxten av de här science fiction-magasinen i USA. Men mer seriösa sådana här science fiction-litteraturvetare brukar ju tala om just det, den fantastiska litteraturen som en del av överhuvudtaget världslitteraturen. Och du nämnde ju Swift och du nämnde Bacon.
Kylvärn kanske man kan nämna.
Ja, och till och med Platon, va?
Ja.
Med staten som mm, just någon sorts... kanske lite mer mindre sympatisk framtidsvision eller drömvision.
1700-talet, upplysningstiden är, där har ju Swift, Jonathan Swift till lite grann. Men det här är då en modernhistorisk podcast, och om vi då börjar med Star Trek då, så som liksom en sorts modell för den fantastiska framtiden, så är det intressant att Star Trek startar ju då 1966, och det är mitt under Vietnamkriget i Amerika. Ett krig som sliter i tu den amerikanska nationen i en krig, en enorm politisk kris. Det är också en tid som utmärks av 68 oroligheterna, ja. Vänstervågen som också då hotar liksom att slita i tu. Det är också en tid av enorma rasmotsättningar i Amerika.
Medborgarrättsrörelsen
och så vidare. Och inte minst så är det ju då kalla kriget, det vill säga striden på liv och död mellan väst och öst. Och det har ju bara, den här tiden har det bara gått några år sedan Kubakrisen, där man alltså stod på branten av kärnvapenkatastrofen, där man skulle utrota varandra. Och så kommer då den här tv-serien, som väl inte blir någon sån jättesuccé från början, för mig.
Den blir väl lite så där som en del sedermera kultförklarade populär fenomen blir, att den vinner en ganska snabbt en liten trogen skara, va? Men den kanske inte slår igenom i de breda lagren riktigt. Så som
växer långsamt till. Men i Star Trek så får man då se att rymdskeppet Enterprise, som det heter då, företagande.
Ja, eller företagsamhet.
Företagsamhet. Har ju då en rysk
navigator
vid rodet, Chekhov heter han. Ja. Och så har man en asiatisk styrman,
just det.
Mr. Sulu. Och så har man en kvinna som är en kommunikationsofficer.
Exakt.
Hon är dessutom svart.
Ja.
Och de här fungerar då tillsammans, och det är till och med så att i tv-serien Star Trek så ser man the first interracial kiss, vad säger man? Alltså den första interrasiska
rasöverskridande
pussen.
Ja.
Där den vite kapten Kirk, som förvisso är amerikan, han är ju verkligen amerikan, kysser då den svarta
Uhura.
Och så har vi då Mr. Spock, som är en sorts helt känslolös, men är han ju inte, för han är ju bara hälften logisk varelse. Och Dr. McCoy, som är den här ärkeamerikanen, som är väldigt känslig. Han är från Kentucky, va?
Ja, dessutom så är han då skott eller irländare i bakgrunden lite grann.
Ja, och Mr. Scott som är skotte.
Just
som är det vill säga att vi har då ett samhälle i form av ett rymdskepp som fungerar ypperligt väl med den här oerhörda. Vad är detta för statement? Vad är detta för politiskt budskap under det sena 60-talet?
Ja, väldigt många som har intresserat sig för Star Trek, och det finns ju hur många som helst där ute som säkerligen skulle vilja korrigera ett och annat påstående vi gör här, för det är många experter där ute. Pekar ju på det här med författaren Gene Roddenberry och hans bakgrund. Flera biografier om honom pekar på det här, att han var verkligen ett barn av New Deal, Franklin Roosevelts.
Vad var New Deal för någonting?
Det var ju efter depressionen, så när Franklin Roosevelt blev president 1933 i USA, så gjordes ju ett man måste beskriva det som ett socialdemokratiskt liberalt försök att lyfta USA ur den här ekonomiska krisen och arbetslösheten med mycket starka, riktade statliga ekonomiska satsningar. Det där avfärdes ju senare då av andra amerikanska politiker som någon sorts amerikanskt försök, socialism i någon mening. Men han lyckades ju. Roosevelt lyckades verkligen att lyfta USA, rättare sagt hans administration, som var full av ett antal mycket begåvade politiska teknokrater som ville pröva nya metoder och alltså föra över statliga medel till olika beredskapsprojekt och så vidare. Och det där är jätteintressant, och jag tror att i Sverige så underskattar vi ständigt hur viktigt det där var för det socialdemokratiska välfärdsbygget i Sverige. Det var en väldigt viktig idégivare till det som sen blev den svenska välfärdsstaten.
Vad har sin motsvarighet då i början av 30-talet när den svenska socialdemokratin har en korporativistisk överenskommelse med bondeförbundet, det vill säga högern, om att göra samma sak. Det här är ju en sorts korporativism.
Det kan man ju säga. Ja. Om man kritiserar den här typen av statslösningar så kan man ju peka på sådana inslag. Att staten tar över ganska mycket av det som man brukar kalla här civilsamhällets domäner och så vidare.
Men Star Trek Gene Roddenberry har alltså någon sorts ideologisk hänvis till detta med.
Definitivt. Han tillhör då demokraternas vänsterflygel, får man säga. Och hans pappa var en väldigt stark anhängare av Roosevelt. Och en av hans biografer pekar på att man fick inte ens säga republikan hemma hos dem. Det var ett väldigt fult ord i deras familj. Och jag tror att han bestämmer sig i det här klimatet som du pekar på, alltså av kallt krig, där Vietnamkriget fortfarande ses här som en del av det kalla kriget. Sen blir det någonting i sig själv efter några år. Men också med de alltså väldigt starka demokratiska rörelser som ligger bakom medborgarrörelsen och håller på att förvandla USA. Han vill ju peka på att det där är inte minst medborgarrörelsen någonting otroligt konstruktivt. Och här finns ju en vad ska vi kalla det för? En liberal eller socialdemokratisk, i en amerikansk kontext, en vänsteridé om vart samhället borde vara på väg. Och då handlar det om sådana saker, ta bort onödiga motsättningar mellan människor med etnisk bakgrund. Det där är historiskt skräp som ska ställas bort. Och likaså könsroller som hindrar oss från att liksom förverkliga vår potential som människor. Det ska bara bort, sånt där som står i vägen för att samhället ska fungera optimalt. Så det är en väldigt framtidsoptimistisk bild han ger med rymdskeppet Enterprise som ett litet mikrokosmos av hur världen faktiskt skulle kunna vara om 200-300 år när vi har gjort oss av med sån där gammalt fördomsbråte. Så det är riktig handfast 60-tals framtidsoptimism.
Och utåker de då i rymden på ett femårigt uppdrag att upptäcka nya världar och nya civilisationer. Men samtidigt så finns ju där i rymden då vad många har tolkat då som Josef Stalin eller Sovjetunionen, nämligen Klingon-imperiet som man då slåss emot, The Klingon Empire. Och då kan jag som precis har läst och skrivit en uppsats också om imperiehistoria, så kan man lägga märke till att Klingorna, de är ett imperium, medan jorden, de är en federation, Federation of Planets. Och innan forskningen konstaterar man då att det är en väldigt luddig skillnad egentligen mellan en federation och ett imperium. Men imperium har ju då en negativ konnotation, The Evil Empire och Star Wars. Får man säga Star Wars i Star Trek-sammanhang?
Jag tror att det är okej numera, Henrik. Ja.
Så tänker man ju då på The Empire Strikes Back, alltså rymdimperiet slår tillbaka, det onda rymdimperiet. Hur skulle du tolka Klingon-imperiets roll i Star Trek?
Det är ju någon sorts, som du säger, en skuggbild av inte bara Sovjet utan också Kina, för klingonerna är ju då i typisk 60-tals tv-tappning utrustade med ett antal, ska vi kalla det, stereotypa drag man förknippar med människor från Asien.
Någon sorts mongoliska.
Ja, lite sådär kejsar Ming-aktiga kan man säga. Sen löser man ju det där längre fram genom att förändra deras utseende till oigenkännlighet. Men där och då på 60-talet så ska de stå för någon sorts stereotyp som många amerikaner har i bakhuvudet av hur hotet ser ut. Alltså det är en stor odemokratisk stat långt borta där människor har lite sneda ögon. Liksom. Det är lite så bilden av dem tonar fram.
Nu finns en paradox här. Jag tänker, dels har man liksom kommit förbi alla de här rasistiska och sånt här dumt, men samtidigt så har man en väldigt rasistisk representation där i.
Ja, men det där är väl alltid framstegets paradox. Att även de som vill ta ett steg ut ur fördomarna, släppa med sig bitar av dem ändå. Alltså det är ju nästan ofrånkomligt. Va?
Sen är det svårt kanske att göra en dramaturgisk berättelse utan att ha en bad guy också.
Ja, så att tv-tittare ska känna igen sig något sån här i de berättelser de har i huvudet. Det där är ett berättartekniskt problem närmast. Men ändå alltså, så tycker jag att när du talar om imperiet och federationen, så kan man ju säga att det där ekar av en amerikansk historisk självförståelse, att man är en frivillig sammanslutning av små stater som har gjort uppror mot det stora, stygga brittiska imperiet en gång i tiden. Och så är det säkert. Men det finns också en annan drömbild i bakgrunden, och om man tittar på emblemet för den här Federation of Planets, så ser det ju faktiskt precis ut som FNs emblem. Och det här är alltså en tid när FN också i en amerikansk kontext står för någonting som bra och fint och framtiden. Va? Särskilt som en brygga över kalla krigets avgrunder, tror jag. Så när man talar om det här i en svensk kontext idag, talar om det här med framsteget, avskaffandet av rasistiska fördomar, jämlikhet mellan män och kvinnor, så är det en del på högerkanten i Sverige idag också som avför det där genom att föraktfullt kalla det för FN-ideologin. Mm. Och jag tror att Jane Roddenberry är verkligen ett uttryck för denna så kallade FN-ideologi.
Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Om man tittar då historiskt eller modernhistoriskt på just optimismens... Optimism tolkas som politisk ideologi kontra då pessimism tolkas som politisk ideologi. Så jag har ju tittat lite grann på det här, och vi har haft också ett seminarium om det på Historiska institutionen på Stockholms universitet för några år sedan. Det var väldigt spännande. Tar man till exempel 30-talet, så i Storbritannien, är det som den här forskaren då hade tittat på, så var det en konsensus om pessimismen. Allting håller på att gå åt skogen, helt enkelt. Det var liksom det man tyckte i Storbritannien på 30-talet. Och det här bekräftas då väldigt tydligt i den brittiska opinionen av de initiala kraftfulla motgångarna i andra världskriget. Man blir ju helt enkelt utraderad 1940 på den europeiska kontinenten och får storstryk av tyskarna. Och det här finner man då till namn som har en teknokratisk kontext. H.G. Wells är ett namn som dyker upp i den här mixen av pessimister, helt enkelt. Och det är dystopin som då tecknas fram. Sen kommer Stalingrad, årsskiftet 42-43. Och människor börjar, ja men vi kanske fixar det här. Vi kommer kanske att med hjälp av ryssarna då förvisso besegra tyskarna ändå. Och man ser liksom en total vindkantring i den brittiska politiska diskursen, där då optimismen helt plötsligt får legitimitet. Man tror att optimismen är en hållbar politisk idé. Och då lyckas optimistiska politiska krafter i Storbritannien svänga de här gamla teknokratiska dystoperna, som menar då att antingen på pessimisterna, och optimismen får då en politisk legitimitet och folk börjar tro på den. Och det här syns ju då sen under efterkrigstiden i de här stora välfärdsprojekten. Om man tar Sverige som ett exempel, så kallas ju 50-talet för det historielösa decenniet. Där fanns det liksom en hegemoni och en överenskommelse om att framtiden är det som är intressant. Vi tror på framtiden. Och då försvinner historien, helt enkelt. Och sen så ser man då en omsvämning, 70-80-talet. Vad händer då?
Alltså, det du säger är intressant, därför att det kommer jag ihåg från det att jag själv var ung och gick på gymnasiet på 70-talet, så talade man ju om just min generation som den historielösa. Att Sverige hade aldrig varit så historielöst som det var under 60-tal och 70-tal. Och det där hade väl lite fog för sig, för det kunde till och med finnas som en liten underförstådd tanke i mycket av samhällsdebatten. Historien hör till det som vi har kommit över. Det där har vi lämnat bakom oss, och nu bygger vi ett förnuftigt samhälle som inte bygger på gamla idéer som vi helt enkelt har insett att de är, ja, gammalmodiga. Sen kan man ju säga att historien förstås kommer tillbaka med en smäll på olika sätt och vis.
Men om vi ändå uppehåller oss lite grann i den här tidsperioden, så det är ju faktiskt då som Star Trek kommer. Och det är ju ingen slump att det är liksom ändå en konsensus om en sorts optimism, trots de här oroliga kriserna. Men sen kommer ju då 1969, så börjar arbetslösheten stiga helt plötsligt i västerlandet. Och 1973 kommer oljekrisen, som då slår till som en så slängdörr i huvudet på optimismen, helt enkelt. Och sen som jag ofta brukar citera, 1976 så sjunger Monica Zetterlund om vi som satsat leva i besvikelsens epok, så att säga. Hur upplevde du liksom pessimismen under 70- och 80-talet?
Alltså, framförallt under 80-talet när jag själv började studera på universitetet, så var det en som väldigt intressant, tyckte jag, och det tycker jag fortfarande, diskussion om utopins baksida. Och det där kom ju ur ett antal mycket besvikna marxistiska franska tänkare som kunde konstatera då att deras egen framtidstro, nämligen att någon sorts demokrati skulle växa ur forna kolonier till exempel i Afrika, att det där började komma på skam. Och att man gjorde upp med sin egen stelbenta marxistiska världsbild. Och då pekade man just på hur utopin kunde fungera som en ursäkt för övervåld, för förtryck helt enkelt. Det där är fortfarande en mycket intressant diskussion att följa, som ju i viss mån lever, eftersom en sån tänkare som Michel Foucault är mycket viktig för akademiker idag, och att han är lite grann en del av det där idéklimatet. Sen kan man ju peka på att många av de här utopikritikerna som med stor finess och intelligens och skärpa plockade isär de här totalitära utopierna, får vi väl kalla det för, själva sen gärna retirerade till kalla kriget-tänkande. Och jag minns att André Glucksmann, som skrev Kokersen och kannibalen, som var en intelligent särplockning av kommunismen som idévärld, plötsligt kunde bara stödja Reagans utplacering av kärnvapenmissiler över hela Europa och tyckte det var helt oproblematiskt. Alltså att det var som att man plockade isär en utopi och inte hade någonting annat att ställa i dess plats.
Men du kommer ju inte in på ett intressant problem här, nämligen att den optimistiska ideologin har ju då fanbärare både i Sovjetunionen, i Maos Kina med sina 60-70 miljoner döda, i Nazityskland. Att det här, de här totalitära som man brukar då, jag är lite motsatt mot det begreppet, men om vi glömmer det, ideologierna har ett väldigt optimistiskt element, att man då såg en fara i framtidstron.
Ja, det är det där som är utopins lockelse, va? Att för att komma till den där fantastiska framtiden så måste vi först knäcka några ben på vägen, alltså där man börjar rättfärdiga medlen med målen som ursäkt, menar då de här utopikritikerna. Det är då som man faktiskt banar vägen för diktatur. Och det är bestickande alltså.
Och det där finns ju då i Star Trek. Och det här är en av mina favorit. För att inte ens de som lever i den här federationen tycker att allt att det där är så himla toppen med den här happy-go-lucky federationen. Och då är det då en replikskifte i Deep Space Nine.
Som vi ska säga en avläggare, en ska spin-off till
Star Trek. Och inte speciellt uppskattad av någon, vad jag vet.
Jag tror att det är väl den som har lite sämst rykte i den här stora floran av tv-serier och filmer.
Men det finns i alla fall en väldigt rolig replikväxling. Det är två utomjordingar då som sitter i en bar där på Star Trek-basen. Och så ska den ena vi bjuda på root beer, som är då en amerikansk dryck. Du är också det smakar ingen vidare.
Det smakar tuggummi.
Yeah. I alla fall. Så kom igen, drick den där. Aren't you just a little bit curious? Och så säger den andra utomjorden, tar en klunk och får kvällningar. Sådär. Han tycker det är äckligt. Så, vad tycker du om det där då? Och det är fruktansvärt, säger utomjordingen som blir bjuden. Jag vet, det är bubbligt och cloying och happy, glatt, precis som federationen, säger den andra, alltså rymdfederation. Men du vet vad som är riktigt läskigt med den här drycken, om du dricker till mycket av det så kommer du börja tycka om det. Åh, det är så lämskt, ja, precis som federationen. Och det här antyder ju då en kritik i Star Trek av den här utvecklingsoptimismen, att den här lyckliga, fredliga, mysiga omständigheterna i Star Trek är någon sorts kvävande stämning också för de som lever i den.
Ja, det är också en ganska skojig, tycker jag, amerikansk självkritik liksom, med att den amerikanska livsstilen eller kulturen, populärkulturen, representerad av en ganska läskig läskedryck är någonting som folk, till och med utomjordingar, kommer att ta till sig på sikt om de inte är på sin vakt. Det är en sån idé som har funnits också i amerikansk politik, att USAs världsdominans i viss mån beror på den amerikanska populärkulturen som har en tendens att bli populär överallt.
Man frågar sig då samtidigt, skulle Star Trek, om den skulle komma idag, alltså original series från sen. Jag misstänker då att när vi nu lever den här tidsepoken av pessimism, allting går bara sämre och vi är på väg att vi ska gå under en klimatkatastrof, eller så ska vi gå under på grund av fascister i riksdagen, eller vi ska gå under på grund av terrorhotet från terrordåd som skakade senast igår Europa i Bryssel. Det vill säga, när det då kommer fakta som talar emot det här, till exempel då det faktum att den grova brottsligheten minskar i Sverige, så blir det inte sanning. Människor generellt vägrar tro på detta fakta. Brottsligheten minskar. Nej, den ökar ju. Det vet vi allihopa. Det känner man, så att säga. Det vill säga att idag så lever vi i en samtid där de populärkulturella gestaltningarna är dystopiska. Det är, som du själv berättade, samhällskatastrofer.
Vi har haft en sån period nu, alltså när populärkulturen just har uppehållits med hur ska vi överleva katastrofen. Det är liksom den stora egentligen populärkulturella bakgrundshistorien är väldigt mycket av de filmer och tv-serier som rör sig på SF-området. Men det där är ganska intressant, det du är inne på nu, alltså med alltså hur man ser på framtiden. Hur ser vi på vår framtid idag? Och alla i Sverige känner till namnet Hans Rosling. Nu är hans webbsite och programvara Gapminder som han gör, det bygger ju på att han sammanställer väldigt stora mängder forskningsresultat från andra forskare för att se hur man kan se på framtiden. Och faktum är att när man går in i de här rönen, och om man inte ens stannar då hos Rosling utan tittar på andra forskare som håller på med liknande synteser, så finns det ju skäl att vara lite optimistisk för mänsklighetens framtid. Som han pekar på många andra, så planar befolkningsökningen ut. Medellivslängden stiger i hela världen, inklusive Afrika, som man annars brukar påpeka liksom har ekonomiska problem större än andra delar av världen. Spädbarnsdödligheten sjunker, bildningsnivån stiger och så vidare. Så att om man lägger en fixpunkt så där 40, 50, 100 år framåt i tiden, så ser en del utvecklingstendenser ändå ganska ljusa ut, va? Sen du nämner klimathotet. Ja, det kanske finns en större politisk vilja idag att försöka motverka klimatförändringarna än vad det fanns för bara 10 år sedan. Så frågan är alltså när då fakta om världens utveckling tränger igenom det här dystopiska bruset, kommer vi då få se en ny framtidstro ta form eller inte?
Poängen skulle väl då kanske kunna vara att lever man i en samtid där optimismen har legitimitet och trovärdighet, så går det väldigt fort. Men lever man i en samtid där pessimismen har legitimitet och trovärdigheten, så är det omöjligt att... Och där skulle man ju då kunna till och med hänvisa dagens problem för vänstern. Vänstern som är en inneboende optimistisk politisk ideologi. Och konservatismen då tvärtom är en pessimistisk politisk ideologi. Det kommer att bli bättre framtiden kontra det var bättre förr. Sådär.
En del konservativa skulle jag nog kritisera den där.
Jag tycker den är uppmärksam för att konservatismen, det var bättre förr. Hur man nu väljer att se på det. Men bortsett från det då i alla fall, så vi lever i en dystopisk samtid och vänstern går ändå kräftgång. Vad hittar vi då liberalismen i den här matrisen?
Ja du, vi nämnde en stor liberal vid namn nyss. Det är väl så man ska etikettera Franklin Roosevelt, USAs kanske mest framgångsrika president, får vi väl lov att kalla honom ändå. Och jag tycker ändå det är intressant att han tog vid i ett läge när mycket av det amerikanska samhället stod in på minnet i avgrunden, så inför starka upplösningstendenser. Alltså ekonomin var bokstavligen körd i botten efter finanskrisen. Arbetslösheten var skyhög. Och de hade också en ekologisk kris att hantera, nämligen The Dust Bowl som spred sig i Mellanvästern. Och det finns förstås mycket know-how och nya ekonomiska idéer och teorier bakom deras satsning att lyfta USA ur en hotande, alltså misär. Men det finns också en nästan programmatisk optimism i detta. Som man kan känna igen från också, alltså svensk 30-tal om man så vill. Och alla har ju hört eller känner igen det här citatet från hans invigningstal som president 1933. När han säger, the only thing we have to fear is fear itself. Det enda vi har att frukta är fruktan själv. Och han menar verkligen det här, att det här, om vi stirrar ner i hålet och ser att allting är hopplöst, samhället har gått i baklås, då kommer vi aldrig någonsin att kunna lösa de här problemen vi har. Vi måste helt enkelt ta itu med rädslan för framtiden om vi ska kunna göra en dräglig framtid. Och det kan låta som en truism, och många har ju retat sig på det där och tycker att det är alltså retorik bara. Men jag tror också att hållningen i sig är riktig. Alltså, tror man att samhällets problem går att lösa med samarbete, kompromisser, bondförnuft och vetenskapliga rön, så gör man det. Och då kanske man också har en större möjlighet att ta itu med de konkreta problemen.
Där kommer du in på, nu är ju inte liberalismen idag den samma som den var på Roosevelts tid.
Det finns så många sorters.
Det finns så många sorter. Men om man, det här med samarbete. Att utopier och optimism, politisk optimism ofta liksom är en kollektivistisk tanke. Både i sina mörkaste former, som till exempel då nazismen, fascismen, Sovjetunionen och så vidare. Men också i sina mer demokratiska former, som det stora välfärdsprojekten under, som då New Deal liksom var en del av, så att säga. Men idag ser man ju då en mycket mer betoning av individen och individens ansvar. Att det vill säga att individen är en entreprenör som producerar en sorts arbete som är liksom en sorts vara på den öppna marknaden. Och om du kan sälja din vara personligt då som entreprenörindivid till en viss pris, kostar, så kan du liksom, det går bra för dig. Och om, som till exempel jag då, som måste pensionen, i princip varje vecka måste jag ju gå in och titta till mina pensionsfonder så att inte någon har kraschat, och minus 30% står det plötsligt på någon av dem. Och det är ju ett arbete jag måste lägga ner en timme i veckan eller någonting sånt där, och kolla igenom alla sådana här fonder som jag har, att det inte liksom har kraschat, eftersom jag då är egenföretagare. I den här samhällsmodellen, och nu jag förhåller mig då för sakens skull opartiskt till detta, jag lägger inga värderingar i detta, men i den här individcentrerade tillvaron som vi lever idag, är du arbetslös då måste du gå på en jobbsökarkurs och en CV-kurs och det är ditt ansvar att du är arbetslös, är du utbränd så, är det, så vidare. Kan man utifrån den här hegemonin skapa optimism, som ju då ofta är en kollektiv ansträngning?
Jag kan bara säga att kapten Kirk behövde aldrig känna oro för sitt orangea kuvert.
Nej.
Så mycket kan vi vara säkra på.
Han hade ju inte pengar överhuvudtaget.
Nej, de behövde inte dem längre, för de hade tagit sig förbi dem. Men visst, alltså, det där är ju, alltså, bör man titta på de här konkreta sakerna, bör vi prata om hur många människor som befinner sig på flykt och i livsfara just nu, och hur illa EU har kunnat hantera anstormningen av människor i behov av hjälp, så blir man ju pessimist på exakt 0,2 sekunder. Men jag tror att just för att kunna adressera sådana problem så måste man ha en idé om vad det värdiga livet är, vad det vettiga livet är. Och det är väl det som jag känner en brist på i det offentliga samtalet idag, att det är så få som formulerar den där igenom. Vilket liv vill vi leva? Vilket samhälle vill vi ha?
Mm. Romanförfattarna då? För att jag har lite vän som är romanförfattare, du är en av dem. Och de som är liksom i den här genren, de skriver dystopier. Det är liksom så här, inte du, men de som skriver science fiction-material, så där, det är dystopier man skriver som romanförfattare. Så min tanke är att den sekund jag nås av att min vänkrets som producerar populärkultur börjar tillverka utopier och skriva utopiska romaner och så vidare, då är någonting väldigt positivt på gång och händer med samhället.
Om du kan tänka dig en utopi av ett väldigt praktiskt och handfast slag som inte gärna vill skapa proletariatets diktatur, så är det en utopi som jag gärna lyssnar till. Va? Och ser.
Kan inte du skriva en utopisk rum?
Det där är ganska intressant. Vi kanske riskerar att hamna en bit ifrån rymdskeppet Enterprise nu, men Jag har ju ofta jämfört många av de politiska kriser vi går igenom med situationen på Nordirland, eftersom jag är en av de delar av världen jag kan någonting om. Och där framhöll författarna just en sån författare som Robert McLean Wilson, som har skrivit kanske bäst av allt om striderna på Nordirland i sin roman Eureka Street. Men även en poet som Seamus Heaney framhöll vardagen som utopi. Det är fantastiska att människor faktiskt småpratar och handlar och hjälper varandra över gatan. Det där är den utopi han vill leva i, alltså där liten enkel värld där man lyssnar på väderleksrapporten och vattnar sina buskar i trädgården.
Kommer in på, det finns ju ett ordspråk som ska vara kinesiskt men som jag har kollat upp, det är en fake, det stämmer inte. Men det heter ju då att det är en förbannelse att må du leva en intressant tidsålder. Det vill säga att de som har oturen att leva intressanta tidsålder, de har, lever en jobbig tidsålder. Det finns ju också det här tyska ordspråket, och det stämmer ju då tydligen, att lyckliga folk har ingen historia, så att säga. Som då antyder just det här. Det finns också ett annat citat om att om man har lever en bra tidsålder så är ens analer uttråkiga. Och där ser man ju också Star Trek, där man då trots den här paradisiska, utopiska tillvaron är tvungen att uppfinna Klingon-imperiet. Mm. Och så slutar man fred med Klingon-imperiet och då uppnår man Romulanerna, ja. Som är då liksom, de kommer nästa, och The Borg.
Ja, usch, de är kanske det mest, vad ska vi kalla det för, kreativa och läskiga inslaget i senare tider Star Trek, tror jag, som verkligen är en bild av individens död i det teknokratiska samhället.
Kan man se någon sorts samhällsutveckling där i Star Trek då? Att här är ju då verkligen en kollektivistisk samhällslösning som då blir det stora hotet när Star Trek går in i 80-talet och 90-talet.
Ja, det där är ju faktiskt väldigt intressant det du pekar på nu. Alltså det som händer på jorden är fullkomligt ointressant i Star Trek, därför att där är allting, man har tagit hand om alla problem. Man har till och med hämtat valar i det förflutna, har Enterprise gjort, så att det finns till och med valar i haven igen, va?
Knölvalar,
ja. Så att allt det där är liksom, det är ordnat och fixat, och jag tror att jorden i Star Trek är en historielös plats. Där har historien i någon mening upphört, för allting är egentligen frid och fröjd. Och ska man hitta då samhällsproblem att diskutera, då får man ge sig ut ganska långt ut i rymden. Och mycket av det där som man möter där ute är ju förstås på ett plan väldigt fyrkantiga populärkulturella metaforer för samhällsproblem. Och jag vet, vi pratade om det tidigare, det här avsnittet där man tar sig an rasmotsättningar. Så är den stackars krigshärjad planet som rymdskeppet Enterprise kommer till, där de genast hittar en överlevande som är vit på vänstra sidan och svart på den högra. Och då hittar de en till överlevande som då är tvärtom, va? Och de flyger genast på varandra. För den är ju vit på vänstersidan och svart på höger och tvärtom. Och det där är ju ett väldigt...
Det är en kommentar till någon sorts ras.
Ja, det är ju medborgarrättsrörelsen och bråk. Man försöker på ett ganska fyrkantigt sätt peka på att det här är ju nonsens att bråka om detta. Alltså att bråka om pigmentering. Och det skulle förstås ett antal historiker peka på, det inte alls det handlar. Det handlar om slaveriets historia och allt. Men i 60-talets värld så går det här att lösa med lite förnuft.
Next Generation är... När spelades den in nu igen?
Jag har inte årtalen i huvudet, men den visades åtminstone under 80-talet på TV.
Ja, just det.
Och vart också en långkörare.
Och The Borg, som är då den nya filmen. Men återkommer till Borg. Sounds Swedish, säger de i filmen. Med Björn Borg då, som åsyftar. Och sen så börjar de här borgarna då anfalla jorden. Och det är som definitely not Swedish, säger de. men i alla fall... Kan man då försöka tolka den här tidsperioden 80-90-talet utifrån den här nya fienden som dyker upp? Vad är det man fruktar? Man tänker ju naturligtvis omedelbart på Sovjetunionens kollaps och kalla krigets slut.
Alltså jag tror att det där är ett ögonblick när den populärkulturella fantasin faktiskt skapar någonting nytt och mycket skrämmande. Det handlar alltså inte bara om rädslan för, ska vi kalla det för, totalitära samhällslösningar. För sådana har vi sett ganska många av i Star Trek under årens lopp. Utan det är en rädsla för vad tekniken gör med oss. Alltså upplösningen av människan in i tekniken. Alltså det som en del kallar för, alltså den posthumana verkligheten, den posthumanistiska verkligheten.
Man kan ju kanske säga då till den som inte har sett Star Trek så mycket att man blir alltså någon sorts halvrobot nästan.
Borg är ju kort för cyborg i det här fallet. Men intressant är ju då att under resans gång, ju längre du kommer i Star Trek-berättelsen, desto mer så ser du att också i den här världen, där människan har blivit en del av en stor maskin, så finns det möjlighet till motstånd, det finns möjlighet till frihetskamp och det finns möjlighet att ta sig ur detta. Så det är ändå en behållning som man ser när man kommer längre och längre fram i historien. Jag skulle vilja säga ett litet ord också bara om det här med dystopins kamp mot utopin inom SF-genren som sådan. Och då talar vi kanske inte i första hand om romanerna så mycket som film och tv, science fiction. Och det var ett stort trendbrott, tror jag, när Alien kom 1979. Var det
79.
Ja. Det var verkligen den nya mörka bilden av världsrymden som full av hot och upplösning av människokroppen och så vidare.
Och framtiden var smutsig, ja, var ju också en nyhet med
smutsigt
Alien.
Och farligt där ute. Och det där har, menar jag, nog varit en ganska förhärskande genrekonvention. Och avsatt en del mycket bra och intressanta filmer. Men jag menar nog att man i SF-genren på bio ser någon sorts långsam förändring, om inte mot utopin i den form som vi också inser rymmer, alltså farliga sidor, så mot en typ av humanistisk förhoppningsfullhet. Och det kan man se i såna här filmer som The Martian till exempel, så mycket konkret realistisk.
Let science vision. Alltså, Martian handlar ju då om Matt Damon som är strandsatt på Mars och mot alla odds.
Igen.
Han är biolog, eller vad är han? Botaniker.
Ja.
Och han kan då odla potatisar med sitt eget bajs och sånt där. Och så mot alla odds överlever han.
Ja. Ja. Men liksom,
Robinson Crusoe är det ju.
Det är ju Robinson Crusoe, den har vi läst flera gånger, sett flera gånger också. Robinson Crusoe på Mars, det är en gammal fin SF-idé. Men den stora satsningen amerikansk tv just nu är ju en stor tv-serie som också har blivit populär, som heter The Expanse.
Ja, den har du sett. Jag har aldrig sett någonting om. Vad är detta?
Den bygger alltså på en sån här jätteserie av jättetjocka romaner som egentligen har kannibaliserat allt i SF-genren. Om du kan din SF-genre så känner du igen väldigt mycket. Man har snott bitar ur många klassiker. Men det intressanta är att det är någon typ av framtidsoptimism ändå som kan eka lite av tidiga Star Trek här. Människan har spritts ut i rymden, vi har koloniserat Mars och asteroidbältet och mormonerna håller på att bygga ett jättestort rymdskepp som ska åka till andra stjärnor.
Mormonerna
i slips ska åka till ut. Hur som... Det där är en ganska mörk värld, alltså det är klassmotsättningar. De som jobbar i gruvorna i asteroidbältet känner sig med viss rätt väldigt förtryckta. Det hotar ett kallt krig mellan Mars och jorden och så vidare. Men när man tittar på hur den här världen ser ut så har könsrollerna till exempel slutat existera. Det spelar ingen roll om du är man eller kvinna överhuvudtaget. Och den mänskliga kroppen kan också förändras på många olika sätt. Och människor lever lite hur de vill. Det finns gruppäktenskap, att vara gift och homosexuell, man eller kvinna, det spelar liksom ingen roll längre. Mm. Och rasmotsättningarna verkar också spela en väldigt underläxan roll. Alltså, det har uppstått nya motsättningar. Men här finns en tro på att människan kan ta det här steget till att börja med hjälp av teknik, etablera sig i andra världar. De gamla motsättningarna har vittrat bort på ett liknande sätt som i Star Trek. Och utan att avslöja då slutet ska jag säga att det blir sense of wonder, det blir möjligheter, helt nya möjligheter öppnar sig för mänskligheten i slutet av första säsongen.
Så att vad du säger är tänkt att här ser vi då en möjlighet till någon sorts gryende optimism utifrån en sorts populärkulturell möjlighet. Samtidigt så har ju då Star Trek-världen återinfört pengarna tydligen.
Ja, det gjorde mig mycket besviken när jag såg J.J. Abrahams första nyinspelning då av Star Trek. Det var en rolig film, jag hade ganska kul på bio. Men när Kirk träffar Uhura, alltså den kvinnliga svarta kommunikationsofficeren första gången, så ska han bjuda henne på en drink och ska betala för henne på ett gammaldags machovis. Och det där gjorde mig ganska besviken att de hade låtit, vad ska jag säga, det gamla samhället smyga in bakvägen i storyn igen.
Vi kan ju säga här att all beskrivning av förflutenheten, allt historieberättande och historiekunskap handlar egentligen om nutiden, och på samma sätt så handlar vi då, antar jag, alla framtidsberättelser egentligen om nutiden.
Naturligtvis är det ju på det sättet.
Bra, jag vet inte, vad har du mer för tanken kring detta, eller kanske ska vi runda av?
Jag tänker, nu är det snart vår och då tenderar man att bli lite mer optimistisk än annars, men naturligtvis är det ju så att vi står inför alltså fruktansvärda utmaningar, det, så är det ju, och ingen tänkande människa kan bortse från det, men jag menar nog att de tecken som pekar på att samhällsutvecklingen fortsätter, alltså människor lever längre, fler kan läsa i världen, färre barn dör, alltså påminner vi oss inte det där, då riskerar vi att bli handlingsförlamade av oro. Och det finns ett uttryck som den svenska författaren Lars Andersson har myntat som är mycket bra, man säger att man kan leva invaggad i osäkerhet. Och det är liksom motsatsen, tror jag, till Roosevelts alltså verkligen programmatiska optimism, att nu löser vi det här, nu tar vi till de verktyg vi har till hand, så bortser från gamla motsättningar och fixar det här så att folk får det bättre.
Låt som Per Albin Hanssons folkhemstal 1928 också. Ja, det goda ju hemmet som inte känner några styrbarn.
Väldigt stora likheter och paralleller. Och märk väl, det har vi pratat om förut i den här podden, att det var USA och de länder som präglades av en välfärdsstatslösning som stod emot fascismen bäst under de åren.
Vilket är väldigt sant. Det brukar jag också poängtera, att Sverigedemokraternas framgång tillskriver jag ju mycket att de är optimister. De menar, titta här, vi kan faktiskt lösa samhällsproblemen tillsammans genom att då utrota allt som vi inte anser har i nationen att göra.
Och där är du också inne på den farliga utopin, va? Där man
just det, absolut. Och vad som gjorde att fascismen inte fick någon fotfäste i Sverige på 30-talet var just att detta utmanades ju då aktivt av en annan optimism, nämligen då folkhemstankens optimism, som visade sig kraftfull och stark och som då kunde liksom erbjuda en starkare annan optimism som då var ett alternativ till den fascistiska optimismen. Och det som gör mig rädd inför framtiden i Sverige är just att idag står den sverigedemokratiska optimismen ganska ensam på optimismens arena och dansar sina lurviga bruna ben.
Så var finns då den positiva visionen av det samhälle där vi vill leva, där de gamla motsättningarna har vittrat bort? Så som man kan se i en del optimistisk science fiction och för övrigt i en del optimistisk politik.
Jag skulle vilja rekommendera alla demokratiska partifunktionärer i Sverige att genast ikväll gå och sätta på Star Trek på TV och titta igenom några säsonger och få lite råg i ryggen inför framtiden. To boldly go where no one has gone before, som det så fint heter. Det börjar bli dags att säga tack för idag. Tack så hemskt mycket till Beppo som låter oss använda den fantastiska mysiga studion. Hjärtligt tack Ola. Har du några planer för sommaren nu då?
Ja, jag tänkte nog uppsöka någon liten skotsk ö någonstans och titta på fåglar.
Skotsk ö? Inte ja. Irländsk ö?
Ja, det kan nog gå på rätt ut faktiskt.
Jag skulle vilja avsluta med ett citat av Eleanor Roosevelt som lyder så här: The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Framtiden tillhör dem som tror på skönheten i sina drömmar. Tack så mycket. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia, med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.